Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Detta avsnittet kommer bjuda på en historia, men som i sig innehåller ytterligare två historier till. Om det låter krångligt så kan du vara lugn. Det är en historia skriven av Charles Dickens som handlar om en man som tjuvlyssnar på några män, som enkelt beskrivet jobbar med att resa omkring i världen. Och de vill gärna berätta vad de har upplevt under sina resor. En skräckpodd lyssnar man bäst på efter skymningen. Likaså heter den här novellen To be read at dusk. Jag heter Jonathan Lundqvist. Och det här är skräckpodden. Fem. De var fem stycken. Fem män satt på bänken utanför klostret på toppen av Great Saint Bernard i Schweiz. De var ciceroner, det vill säga att de tog tjänst som vägvisare och hjälp i största allmänhet åt rika människor som skulle ut på långresor. Nu satt männen och tittade ut över alplandskapet som färgades rött av den nedgående solen. Som om stora mängder rött vin hade hällts ut över snön. Det var den kraftigaste av männen som uttryckte sig så. Han var tysk. De andra verkade helt ointresserade, både av hans liknelse och av mig. Jag satt på bänken på andra sidan klosterporten och jag tror inte att de ens såg mig. Liksom dem tittade jag på den röda snön och på en ensam hydda som låg strax intill oss. Det var en likbord. Där förvarades liken efter de som hade fått sätta livet till i snömassorna. I detta köldens rike förruttnade inte deras kroppar. De förtorkade sakta. Det röda vinet sögs upp av snön. Bergen blev vita igen. Himlen var svartblå och vinden tilltog i styrka. Det var bitande kallt. De fem ciceronerna knäppte sina präktiga rockar. Jag knäppte min. Samtalet mellan de fem hade stannat av i solnedgången. Inte så konstigt egentligen. Det var en storslagen syn som kunde få vem som helst att tappa orden. Men nu började männen tala igen. Vad de tidigare hade sagt visste jag inte. För jag hade inte sluppit ifrån den pratsjuka amerikanen i klostrets sällskapsrum förrän nu. Han hade underhållit mig med en långtråkig historia om hur det gick till när en av hans bekanta skapade sig en förmögenhet. I dollar dessutom. Men herregud, hörde jag den schweiziska ciceronen utbrista på franska. Är det spöken du talar om så... Nej, jag talar inte om spöken, avbröt tysken. Inte? Vad är det då du talar om? Ja, om jag visste det, då skulle jag förmodligen veta mycket mer än vad jag vet nu. Det var ett fyndigt svar, och det gjorde mig nyfiken. Jag flyttade mig omärkligt lite närmare på min bänk. Lutade ryggen mot klosterväggen och spetsade öronen. Kom igen, så tysken med hetta. Har ni aldrig talat om onda omen? Låt mig förklara saken så här. En dag får jag helt oväntat besök av vännen Heinrich. Dagen innan tänker jag gång på gång på vännen Heinrich. Varför vet jag inte. Jag tycker mig se honom överallt bland folk på gatan. I Frankfurt, Milano, London, Paris eller vart jag än befinner mig. Fast jag tror mig veta att vännen Heinrich just då är i Turkiet. Hur tolkar ni det? Sådana omen är inte ovanliga, mumlade schweizaren och de andra tre instämde. Ovanliga, ropade tysken. De är lika vanliga som spaghetti i Neapel. På tal om Neapel så kommer jag att tänka på markisinnan Senzanima. Jag både hörde och såg henne, för hon var gäst i den bayerska familjen där jag då arbetade. De satt och spelade kort när hon plötsligt blev likblek under sminket. Reste sig från spelbordet och skrek högt. Min syster är död. Jag kände hennes kalla händer på min rygg. Mycket riktigt. Systern hade dött precis i det ögonblicket. De satt tysta en stund och begrundade detta. Sen sa den neapolitanske ciceronen med en komisk grimas. Okej, men när prästerna får San Geranos blod att flyta då? Alla vet ju att detta händer en gång om året med min hemstads skyddshelgon San Gennaro. Vad kallar ni det? Det, utbröt tysken. Nu vet jag vad det kallas. Ett mirakel, undrade neapolitanaren och såg fortfarande komisk ut. Men tysken bara bolmade på sin cigarr och skrattade. Hon skrattade förresten alla fem. Jag talar om saker som verkligen händer, sa tysken sen. Vill jag se trollkonster och båg, vände jag mig till en yrkeskunnig trollkar, så att jag säkert får valuta för mina pengar. Men besynnerliga saker händer utan att några trollkarlar eller spöken inblandade. Giovanni Battista berättade en historia om den där engelska bruden. Där förekom ju inga spöken, men något lika oförklarligt som just ett spöke. De teg och jag kikade i smyg på dem. Mannen som jag trodde var Battista tände en ny cigarr. Sen började han tala. Av hans dialekt förstod jag att han kom från Genua. Gärna det, sa han. Historien om den engelska bruden är en bagatell som knappast kan kallas en historia. Men den är sann. Märk väl, mina herrar. Den är sann. De orden upprepar han ett par gånger till med samma eftertryck. Och här är hans berättelse.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
För 10 år sedan tog jag tjänst hos en engelsk herre för en längre resa på kontinenten. Anställningstiden sträckte sig över ett helt år eller mer, och min lön var frikostigt tilltagen. Det var en ung, stilig och mycket lycklig man. Han var förälskad i en ung, vacker, förmögen engelsk dam som han snart skulle gifta sig med. Det var alltså för bröllopsresan som han hade anställt mig. För de hetaste sommarmånaderna hade han hyrt ett gammalt slott vid Rivieran, inte långt ifrån min hemstad Genua. Hade jag hört talas om stället, undrade han. Jo då, jag sa till honom att jag kände väl till det gamla slottet med sin storartade park. Läget var mörkt och dystert under parkens höga träd, och så värst många möbler fanns inte i huset. Men det var rymligt, urgammalt, ståtligt och beläget nära havet. Han sa att just så hade man beskrivit slottet för honom, och han hade särskilt fäst sig vid den stora parken. Där i svalkan under träden skulle han och hans hustru få det skönt under sommaren. Endast för resan lät han bygga en särskild vagn åt oss, och den blev perfekt. Allt var perfekt. Vi skulle inte behöva sakna någonting. Bröllopet ägde rum och de var så lyckliga. Jag var lycklig och såg ljust på tillvaron. Jag hade en bra anställning och skulle få tillfälle att besöka min hemstad. Fruns kammarjungfru, den vackra Carolina, skulle sitta bredvid mig på vagnens baksäte. Hon var ung och söt och fnissig, och under färden kunde jag lära henne italienska. Vi gav oss iväg. Resan gick bra och tiden fort. Men jag märkte, och hör nu noga på, mina herrar. Jag märkte att unga frun ibland blev så märkligt tankspridd. Hon verkade rent av olycklig och skrämd. Jag såg det särskilt tydligt när jag gick bredvid vagnen i uppförsbackarna, och hennes man själv hade skyndat i förväg. En eftermiddag i södra Frankrike bad hon mig att ropa honom tillbaka. Han gick länge vid hennes sida, talade tröstande och öm till henne och höll hennes hand i sin. Då och då skrattade han som att han ville skämta bort hennes ångest. Och snart skrattade hon också. Men det var något som var galet. Jag frågade ut Carolina, den söta lilla varelsen. Varför är du sjuk? Nej. Ledsen? Nej. Rädd för att stöta på kriminella kanske? Nej. Den vackra Carolina ville inte se mig i ögonen då hon svarade, utan hon tittade bara på utsikten. Men en dag avslöjade hon hemligheten för mig. Om du nödvändigtvis måste veta det, så unga frun rädd för ett spöke, sa hon. Jag råkade få höra henne säga det till sin make en dag. Ett spöke? Vadå för ett spöke? Ett spöke i en dröm. En dröm om ett ansikte. Före bröllopet såg hon ett ansikte i drömmen. 3 nätter i följd. Alltid samma ansikte. Och alltid bara ett. Ett riktigt obehagligt ansikte då, antar jag. Nej. En mörk, stilig mans ansikte. Han var helt svartklädd och hade svart hår och grå mustasch. Mycket stilig, men mörk och hemlighetsfull. Hon har aldrig sett det där ansiktet förut. Han gör ingenting i hennes dröm. Han bara ser på henne. Riktigt trollbinder henne med sina mörka ögon. 3 nätter före bröllopet, säger du. Har drömmen inte kommit tillbaka sen? Nej, aldrig. Men bara minnet av det där ansiktet plågar henne svårt. Alltså, varför det? Ja, det undrar henne också, svarar Carolina. Hon grubblar också själv över den saken. Och igår kväll hörde jag henne säga att om hon skulle få se det där ansiktet på ett sätt i det gamla slottet dit vi nu är på väg, så kommer hon inte att stå ut. Stackars unga fru. Hon är på riktigt rädd. Sanna mina ord, sa ciceronen från Genua. Jag blev också rädd. För jag visste att det fanns många porträtt i det gamla slottet. Och jag minns att jag önskade att varenda tavla må brinna till aska i Vesuvius krater. När vi så äntligen en trist och blåsig dag närmade oss resans mål, började åska. Ja, stämningen blev ju inte precis lättare. För ett åskväder i den trakten är något mycket skrämmande. Parken var omgärdad av en stenmur. Där små kvicka ödlor oroligt kilade ut och in mellan springorna. Och vid dammen kväkte grodorna högt och skärande. Vinden sköt och de våta träden droppade. Och blixtrarna, heliga San Lorenzo som det blixtrade. Ni vet ju alla hur ett gammalt slott vid Rivieran kan se ut. Tidens tand och havets salta vindar sätter sina spår. Murbruk rasar, fönstergaller rostar och målarfärg flagar. Vårt slott var mycket förfallet. Det hade stått obebott i åratal och inomhus luktade unken jord som i ett gravvalv. Den otäcka lukten trängde in överallt. I garderober, skåp, skrymslen och vrår. 2 gamla, fula grå gummor vaktade huset. En av dem stod muttrande i dörren när vi kom. Hon såg ut som hon hellre ville släppa in den onde själv än lite frisk luft. Maken, frun, den vackra Carolina och jag gick in i slottet. Jag gick först, fast jag nämnde mig själv sist. Jag öppnade de tillbommade fönstren, som säkert inte hade varit öppna på år och dagar. Regn, murbruk och en och annan fet italiensk spindel föll ner över mig. Men så fort jag hade släppt in lite av dagens ljus i ett rum kom herrskapet och Carolina efter. Vi tittade noga på tavlorna där innan vi fortsatte till nästa rum. Frun var mycket orolig att hon skulle möta ansiktet från drömmen på någon av målningarna. Men hon sa ingenting. Vi var förresten oroliga, vi andra också. I slottet fanns tavlor med alla tänkbara motiv. Madonnor, helgon, änglar, tempel, naturscenerier, hästar, porträtt av män och kvinnor. Men ingen mörk, stilig, mystisk man, klädd i svart och grå mustasch. Slutligen hade vi gått igenom alla rummen och tittat på alla tavlorna. Då gick vi ut i parken. Den var faktiskt ganska välskött eftersom en trädgårdsmästare från trakten hade fått arrendera marken. På ett ställe fanns en slags friluftsteater där scenen var en grön sluttande gräsmatta omgiven av väldoftande buskar och blad som kulisser. Fruns klara ögon for sökande över scenen som om hon väntade sig att ansiktet snart skulle göra entré. Men inget sånt hände. Klara, sa hennes man lågt igen. Ser du nu att det inte finns någonting här? Unga frun fann sig snart till rätta i det dystra slottet. Hon var lycklig. Hon sjöng och spelade harpa. Hon målade kopior av de gamla målningarna och promenerade i parken med sin man. Hon var vacker. Han var lycklig. Han skrattade så muntert varje morgon när jag hjälpte honom att sitta upp på hästen för sin morgonritt. Allt går bra, herr Baptista, sa han. Allt går bra. Ja, senior, svarade jag. Tack och lov så går allt bra. Vi hade aldrig några gäster. Ibland tog jag den vackra Carolina med mig till Genua. Vi gick på kaféer och teatrar. Och den söta lilla varelsen var full av beundran över allt hon upplevde med mig. Och tänka sig, vilket mirakel. Hon lärde sig lite italienska också. En gång frågade jag henne om frun nu hade glömt bort sin dröm. Nästan, svarade hon dröjande. Nästan. En dag fick min arbetsgivare ett brev och skickade genast efter mig. Baptista, sa han. En herre som jag bara träffat en enda gång kommer hit på middag idag. Signor de Lombra är hans namn. Se till att det serveras en festmåltid värdig en prins. När vår gäst kom, sa ciceronen från Genua med låg röst, visade jag in honom i slottets stora sal. Min arbetsgivare hälsade honom varmt välkommen och vände sig sedan till sin fru för att presentera henne. Hon reste sig, gav till ett skrik och sjönk ihop på marmorgolvet. Ni förstår, signor de Lombra var klädd helt i svart. Hans ansikte var mörkt och mystiskt. Han var en stilig man med svart hår och grå mustasch. Maken tog sin fru i sina armar och bar henne till sitt rum. Jag skickade genast dit den vackra Carolina. Efteråt berättade hon för mig att unga fru nästan hade dött av chock och att hon hade yrat hela natten om sin dröm. Maken blev naturligtvis mycket orolig, men också irriterad. Ja, man kan nästan säga förbannad. Signor de Lombra uppträdde mycket artigt och beklagade att frun hade blivit sjuk. Det måste vara den afrikanska vinden, trodde han. Den sägs vara skadlig för hälsan. Han ville genast lämna oss och kanske få komma tillbaka en annan dag, när husets unga, vackra härskarinna hade tillfrisknat. Men det ville maken inte höra talas om. De båda herrarna satte sig till bords och åt middag ensamma. Men signor de Lombra gick ganska snart. Nästa dag kom han emellertid tillbaka, ridande på häst, för att fråga hur det stod till med unga frun. Han kom kanske ett par tre gånger den här veckan. Efter vad jag själv såg och efter vad Carolina berättade förstod jag att hen, nu en gång för alla, ville bota sin hustru från hennes inbillade skräckupplevelser. Han var vänlig men bestämd. Han talade förstånd med henne. Om hon gav efter för sin fantasi så där, så kunde det sluta illa. Mycket illa för henne. Hon måste vara tapper och kämpa mot sig själv. Den dag hon kunde välkomna signor de Lombra i sitt hem, så som det anstod en engelsk dam, ja, den dagen skulle hon för alltid vara botad. Hennes man var helt övertygad om det. Den dagen kom. Frun tog emot signor de Lombra utan att svimma. Visst verkar hon ändå spänd och nervös. Men kvällen gick utan att något hände. Hen var mycket glad och mycket angelägen att visa att hans hustru nu var helt fri från sin skräck. Och signor de Lombra blev lite av en ständig gäst hos oss. Men jag märkte många gånger att frun inte var helt botad. Hon slog ofta ner ögonen och sänkte huvudet när hon träffade signor de Lombra. Eller också drog hennes ängsliga blickar mot honom, som om han hade haft en ondskefull makt över henne. Och tittade jag på honom märkte jag ofta att hans genomträngande ögon inte lämnade henne. Han riktigt trollband henne med sina blickar. Precis som den vackra Carolina hade sagt när hon beskrev drömmen för mig. Ser du, min kära Klara? Det gick ju bra, hörde jag maken säga efter signor de Lombras andra besök hos oss. Han har kommit och han har gått. Jag har krossat din ångest lika lätt som man krossar ett glas. Kommer han komma tillbaka? Frågade frun. Ja visst, ofta hoppas jag. Fryser du? Du darrar ju. Nej, men han skrämmer mig så. Måste bjuda hit honom igen. Eftersom du frågar så ängsligt, finns det all anledning att göra det, svarade maken. Han ville så gärna att hon skulle bli helt bra, och hans hopp steg för varje dag som gick. Hon var vacker. Han var lycklig. Vi åkte till karnivalen i Rom allihop. En dag där var jag ute med en god vän, en ciceron från Sicilien som var i Rom med en engelsk familj. När jag gick tillbaka till hotellet på kvällen kom den vackra Carolina springandes emot mig på Roms paradgata, Corson. Hon var alldeles ifrån sig. Carolina? Men herregud, vad har hänt? Ropade jag. Frun är försvunnen, Baptista. Till mig sa hon att hon var trött och ville ligga ända till kvällen. Och nu är hon borta, Baptista. Borta. Hennes make kom hem och bröt sig in i hennes rum. Det var tomt. Min vackra, goda, oskuldsfulla Klara är borta. Den söta lilla varelsen skrek och grät och vred sina händer. Slutligen föll hon avsimmad i mina armar. Maken kom springande. Så förändrad till både utseende och sätt att jag nästan inte kände igen honom. När jag hade burit in Carolina till hennes säng åkte maken och jag bort från Rom, ut på den ödsliga Campagnan. Morgonen därpå stannade vi vid en eländig skjutstation för att byta hästar. Men alla hästarna där var uthyrda och ivägskickade för redan för 12 timmar sedan. Uthyran berättade för oss att en signor de Lombra hade kommit körande dit med en engelsk dam, ängsligt ihopkrupen i ett hörn av hans vagn. Efter den dagen sa ciceronen från Genua och suckade. Har ingen sett henne? Det enda jag vet är att hon försvann och är bortglömd tillsammans med ansiktet som hon hade sett i drömmen. Kallar du det en spökhistoria? Utbrast tysken skadeglatt. I så fall undrar jag vad du kallar historien som jag nu ska berätta. Och här är den tyske ciceronens historia. Jag skulle en gång följa med en engelsk herre på en resa i mitt fosterland, Tyskland. Han var en affärsman, något till åren kommen och ungkar. Mannen kunde mitt språk, men hade inte varit i Tyskland sedan han var en pojke. Och det måste ha varit minst 60 år sedan. James hette han, och han hade en tvillingbror, John. Också han ungkar. De båda bröderna kom gott överens. De hade affärerna ihop, men de bodde var för sig. Mr. James på Pollen Street och Mr. John ute i Epping. En vecka innan Mr. James och jag skulle börja vår resa kom Mr. John till Pollen Street för att bo hos sin bror under våra sista dagar i England. Jag bodde där också då för att hjälpa till med förberedelserna inför resan. Redan andra dagen sa gästen Mr. John till sin bror: "Jag mår inte riktigt bra, James. Inte för att jag tror att det är något allvarligt, men jag känner mig lite giktbruten. Jag tror jag åker hem igen och låter min gamla hushållerska pyssla om mig. Blir jag bättre innan du reser så kommer jag tillbaka. Och skulle jag inte bli det så får du komma till mig." Mr. James svarade att det skulle han gärna göra. Så skakade de hand med båda händerna som de brukade. Och Mr. Johns gammelmodiga vagn körde fram. Så åkte han hem. Två nätter senare väcktes jag i min goda sömn av Mr. James. Han kom in i mitt rum med ett tänt ljus i handen, satte sig på sängkanten, tittade på mig och sa: "Jag tror att jag är sjuk, Wilhelm." Jag skäms inte för att säga till dig att jag för en kort stund sedan såg min egen brors vålnad. Du kommer från ett förnuftigt land där man försöker förklara och reda ut mystiska saker som händer. Om de nu går att reda ut. "Jag erkänner", sa den tyska ciceronen, "att blodet pulserade snabbare i min kropp när jag hörde detta om vålnaden." Mr. James tittade rakt in i ögonen med en stadig blick. Han ville att jag skulle se att han var helt lugn. "Jag har sett min brors vålnad", upprepade han. "Jag satt upp i sängen, för jag kunde inte sova. Då kom den där vålnaden in i mitt rum, i en vit klädnad. Den såg på mig med stort allvar, gick fram till skrivbordet, tittade i några papper, vände, gick förbi min säng och försvann ut genom dörren." "Jag är inte galen, Wilhelm, men jag uppfattar detta som ett tecken på att jag är sjuk. Jag behöver en läkare." "Jag steg genast upp", sa den tyske ciceronen, klädde på mig och bad Mr. James att inte oroa sig. "Jag skulle själv hämta doktorn." Just när jag skulle ge mig iväg knackade det på dörren. Eftersom mitt rum låg på vinden och James rum en trappa ner med fönster mot gatan, gick vi in där och öppnade fönstret. "Är det Mr. James?" ropade en man nerifrån. "Ja, det är jag", svarade Mr. James. "Och du är min brors tjänare, va? Robert, inte sant?" "Ja, det stämmer. Och jag kommer med tråkiga nyheter. Mr. John är mycket sjuk. Det är så illa att han kanske kommer att dö. Han vill träffa er. Jag har en droska här. Var snäll och kom genast. Ni har ingen tid att förlora." Mr. James och jag tittade på varandra. "Wilhelm, detta är besynnerligt", sa han. "Vill du följa med mig till min bror?" Han hade kommit till mitt rum i bara nattrocken och jag fick först hjälpa honom på med kläderna. Sen skyndade vi ut till den väntade droskan och jag kan försäkra er att hästen sen galopperade ända ut till Epping. Jag följde efter Mr. James in i broderns rum, så jag såg och hörde allt som hände där. Mr. John låg i sin säng. Hans gamla trotjänarinna var där. Liksom 3 eller 4 personer till. De hade alla varit hos honom sen eftermiddag. Och precis som sin egen vålnad var han vitklädd. Och precis som sin egen vålnad tittade han på Mr. James med stort allvar. Det var ju egentligen ingenting märkvärdigt med det. Men när Mr. James stod vid sängen reste sig den döende sakta upp i sittande ställning. Såg honom djupt in i ögonen och yttrade följande ord. James, du har sett mig en gång förut ikväll. Och det vet du. Sen drog Mr. John sin sista suck. När den tyska ciceronen hade slutat sin berättelse väntade jag mig att de andra skulle säga något om den. Men det var tyst på deras bänk. Så jag tittade bort mot den. De fanns inte längre kvar. De hade försvunnit så ljudlöst som om de spökvita bergen hade låtit sin eviga snö uppsluka dem. Jag hade absolut ingen önskan om att sitta kvar ensam på den kalla bänken. Om sanningen ska fram vill jag inte vara ensam alls. Jag gick därför tillbaka in i sällskapsrummet i klostret. Där satt amerikanen och bara längtade efter någon att få prata vidare med om sin rika bekant. Den här gången hörde jag snällt på honom ända till slutet. Skräckpodden produceras av mig, Jonathan Lundqvist. Du kan komma i kontakt med mig via Skräckpoddens Facebook-sida eller genom mejlen skrackpodden@gmail.com. På Instagram heter podden Skräckpodden Official. Skicka gärna in dina egna berättelser till mig så kan de komma med i ett framtida avsnitt. Och som alltid, tack för att du lyssnar.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.